Tage Erlander och skojade så jag sa, det är den där jäkla Erlandsson, säger jag. Han skrev Erlandsson. Och då förstod han att han hade pekat på en som hette Hansson. Men jag tänkte, det får stå, får vi se vad som händer. Och så kom han då till Erlandsson och sa, Erlandsson har ordet. Det var ingen som hette Erlandsson. Först utav alla begrepp ju Erlander var frågan. Det var mycket pinsamt. Sist utav alla förstod Torsten Nilsson. Ja. Och då sa han, jag ska klippa till det, sa han. Men då... Ja. Men sen lärde jag känna honom. Det var, tycker jag, var ett bra anslag. Sen var det en för det, ja, han var högt uppsatt inom LO, väldigt begåvad, en enorm man. Han kom fram och begärde ordet. Ja. Och han var då inte riktigt nykter. Så Torsten sa, han får inte ordet. Nej, ge inte ordet. Men en enorm man kände Torsten Nilsson. Torsten Nilsson var försvarsminister. Och Einar Norman visste att Torsten Nilsson älskar kulregn. Bara han har en absolut garanti för att vara minst 10 meter från den närmaste kulan. Så att det kom fram en lapp. Och på den stod det, hörru, jäkla knallkork, får jag ordet någon gång? Då sa Torsten, han får ordet. Då lärde jag känna Torsten Nilsson. Bättre än förr.
Ja, det är ju inte bara såna här inländska potentater du har omgås med. Du har rest nu väldigt mycket i hela livet. Du har träffat alla de här berömda från Dag, senast nu Castro. Och öststatspotentater från Gorbachev, antar jag, neråt.
Nej, Gorbachev har
det jag har träffat. Inte träffat. Ceausescu har du träffat?
Ja, har han sagt något?
Nej, men han är ju aktuell i dagarna.
Ja, det är nog ett möte han inte glömmer, men varför
jag
han...
Så?
Jaha, nu ska... Nej, jag berättar inte den historien nu för en stojkan är fri. Nej, jag tror inte du har någon inflytande.
Nej,
på den.
Tror... Alltså. Är den bra?
Ja, otroligt bra. Den kan vi ta något annat program, kanske. Nej, jag ska... Det är ju...
Kommer
det? Ett land. Nej, jag får se vad som kommer. Det är ju en väldigt hård regim. Ja. På alla möjliga sätt. Och... De bjöd upp mig till Karpaterna, till någon fin krog där jag skulle möta distriktskommittén, centralkommittén där uppe. Och det var väldigt trevligt, det var en Carpathian steak, ja, det så hette den inte på rumänska men jag översatte den så. De hade en väldigt fin vinkällare med 6 miljoner liter vin. Vi smakade inte på allt men på ganska mycket. Haha. Sen var jag hedersgäst. Jag gick omkring med någon blaff. Alltså föreställde förgylld jordhud.
Ja.
Fint du?
Ja.
Ganska det... fin du också.
Ja,
men inte så fin.
Nej.
Och sen blev det sån där kissing dance. Och det innebar att alla vackra flickor skulle kyssa mig. Ja. Varför? För jag är lite angenäm. De första 20. De första 20. Sen blev det slaskigt. Ja. Sen blev det själva middagen. Det var bara äldre farbröder, min nuvarande ålder antar jag, lite äldre en del. Och de höll tal då till Sveriges ära och till det socialdemokratiska partiets ära. Och de hyllade mig som socialdemokratisk partisekreterare. Men då flög Erlander i mig.
Ja.
Så jag tänkte, jag kan inte bara säga tack. Utan jag har utpräglat sinne för situationsdramatik. Så jag bestämde mig för det senare. Så jag sa det att jag sätter ju väldigt stort värde på vad ni har sagt om Sverige och socialdemokratiska partiet. Och mig som socialdemokratisk partisekreterare. Men hur det är det egentligen, så jag spände ögonen en av dem. Om jag levde här, då kastade de mig i fängelse. Och det blev isande tyst runt. Ja, det hade slutat förfärligt om det hade fortsatt.
Aha.
Men så glimtade det till i ögonen på en gammal farbror som hade humor. Jag såg och han tänkte, nej då, det här ska du inte klara. Så han sa det, nej så, dig kastar vi inte i fängelse, sa han. Dig hängde vi närmaste lamppost. Och så blev vi goda vänner.
Och så är ni goda
vänner. Ja, det är
tur. Den här Ingvar Carlsson, ska vi ha kvar
honom?
Statsminister.
Ja.
Ska vi ha kvar honom?
Ja, det avgör väljarna, men jag tror väljarna har fattat ett väldigt dumt beslut om de inte hade honom kvar.
Ja, men han håller alltså på, nu var han på disco i en sån där discokostym här.
Ja, det finns vissa anmärkningar.
Här var han och snubblade omkring.
Ja,
Och han ringer och väcker folk. Han ringer och väcker dig mitt i natten.
Ja, det hoppas jag att... Ja, det är hemskt. Oh, ja, det finns mycket att anmärka på.
Ja. Mm. Är det sant det här att han ringer dig och väcker dig och säger att goddag, det var från Expressen där, klockan 2 på natten?
Ja, det är sant. Det är sant. Och det värsta var att jag gick på det. Det är ett nidingsdåd. Johan, det var en det är hemskt egentligen. Det är många som är i samhället. Gaddar vi ihop oss allihop som har blivit utsatta för det här. Johan, han är hemsk. Jag hade varit ute på turné. Jag hade ont i skallen och hade sovit dåligt. Tog ett par sömntabletter. Det måste Karlsson ha fått reda på. För han ringde mig. Sa, det är från Expressen. Jaha, sa jag. Tror jag. Jag var mycket omtöcknad. Och så, jo, den där Karlsson, sa han. Han har varit ute och sagt att vi ska slopa kollektivanslutning. Ja, så sa jag, har han det? Ja, och han är ju andremannen i det. Vi har ingen namn. Det är andremannen i parti. Vi har ingen andreman i parti. Har ni inte en andreman, så han är ju vice... Ja, så där gick det då.
Han är ju sadist ju.
Det är ordet.
Du måste...
Vi har en sadist som statsminister. Ja. Men han är oerhört effektiv. Ja, det visar ju Karlsson i det här programmet. Det är mycket rolig man.
Ja, då.
Och det är tillåtet att vara elak bara man är rolig. Mm. Men det är oursäktligt att väcka mig 2 på natten. Ja. Jag har tagit sömntabletter.
Jag tycker du ska ge igen.
Ja, det har jag gjort. Ja. Det behöver inte vara orolig. Det är Karlsson som ska vara orolig.
Ja, du är född i Stockholm, ja. Det är på 20-talet det här. Mm. Och din mamma födde 10 barn.
Ja, stämmer det.
Bara 4 överlevde.
Stämmer det.
Det här är 20-talet, det här är 30-talet. Det var fattigt, Sverige då. Mm. Hur var det hemma hos dig?
Ja, när fattigt på det sättet var... Ja, det beror på vad man jämför med. Om du jämför med våra dagar naturligtvis. Jag brukar ju skryta med att jag är söderkis. Det där tar inte söderkisarna riktigt på allvar. Jag var det till jag var 2 år. Då flyttade mina föräldrar ifrån... Ja, vi skulle kalla det för... Ja, idag slumbostäder nere vid... Södra station, de är rivna nu. Det var en del arbetare på Söder, Per-Anders Fogelström har beskrivit det här i en av sina böcker, som bröts ur och så byggde de villor i Enskede. Så efter 10 timmars arbetsdag så vandrade min far och farfar ut till Enskede. De fick gå nästan hela vägen. Och så byggde de den här villan. Och jag är alltså uppväxt i ytterkanten av Stockholm då, och då var det nästan Nyrskog. Då söderfröna kom ut på sommaren till sina kolonistugor och jag sa att jag bodde i stan, så skrattade han som skrek. Jag fick åka ända till Enköping för att imponera på folk. Där hade jag en tröja stor Stockholms IM på. Där redan var de imponerade.
12 år gammal vet jag att du skrev till länsstyrelsen och klagade på statarnas förhållanden. Är det riktigt?
Ja, det gjorde jag. Det var egentligen så jag blev riktigt...
12 år?
Ja, jag var 12 år. Då blev jag politiskt intresserad. Jag förstod ungefär hur samhället var beskaffat i vissa stycken. Jag hade en kusin som var gift, en kvinna som heter Agnes, som var gift med en statare. De hade 10 barn. De bodde i en statarstuga som de såg ut med ett rum och ett kök och sen en sån där farstu emellan. Det var dåligt isolerat, vattnet frös inne i rummet. Något barn hade tuberkulos, de var alltid förkylda. Brandsynen hade utdömt kåken, hälsovårdsnämnden hade gjort det, men där satt en godsägare, vad han nu hette, det tror jag, som de lät bli att göra någonting åt. Och jag blev så upprörd över det där, så jag lånade en skrivmaskin och skrev till länsstyrelsen i Uppsala län. Det jag inte visste om, det var att man kunde sudda om man hade skrivit fel. Så en hel årsproduktion från ett ordinärt pappersbruk gick åt innan jag var färdig med min skrivelse. Men det var min första då, politiska insats, om du vill.
Din generation politiker är ju väldigt präglad av andra världskriget.
Ja, det stämmer nog.
Ja, du upplevde ju inte det så nära kanske, men Det har präglat mycket av din livssyn och politiska syn, antar jag.
Ja, det har det gjort.
Det är ju inte så länge sedan.
Ja, nej, faktiskt inte. Ja. Allt är så relativt. För den som är ung idag förefaller det vara väldigt avlägset. Men det har man upplevt så är det ju så intensivt så att det är ingenting man kan förtränga. Jag tyckte att en dåvarande, vet jag inte om UD lyssnar, allt inte känt hoppas jag, men jag tyckte ju då att den svenska regeringen uppträdde på ett ganska mjäkigt sätt som inte var aktivare. Och följaktligen så tillhörde jag en grupp som var lite aktivare, på ett sätt ska jag inte beskriva här. Idag, ja förresten tidigare, inser jag hur klok den politiken var för att bevara Sverige fritt. Men visst har det satt sin prägel. Det var på det sättet som det internationella intresset föddes. Jag tog initiativ till internationella utskott först i Stockholm och sedan ungdomsförbundet och sånt där. Så att,
det finns ju ett namn som är väldigt förknippat vid den tiden, är Raoul Wallenberg. Och jag vet att 1985 så tillsatte den svenska regeringen en utredning som ambassadör Rune Nyström gjorde. Du läste den utredningen. Den blir hemligstämplad.
Där finns en del uppgifter som är hemligstämplade, ja.
Men vad i all sin dag ska... Vad är det för hemligheter i en sån utredning?
Ja, det ska jag inte gå in på. Jag ser, du ser nyfiken. Om jag kunde berätta alltså.
Jag förstår liksom inte vad det skulle kunna vara som är så...
Jo, om jag tar det väldigt generellt. I den utredningen finns det uppgifter som har nått oss på sådana vägar. Att inte råka illa ut, men vi skulle i vilket fall täppa till en informationskanal om vi avslöjade varifrån uppgifterna kommer. Och då får det räcka med att man har uppgifterna. Det är ofta så i det internationella umgänget att man får uppgifter ifrån håll där man utgår ifrån att man inte ska avslöja varifrån de kommer. Och gör man det, då har man brutit mot en oskriven lag och får inte längre några uppgifter.
Varför begär ni inte honom utlämnad?
Vi vet ju inte om han lever.
Nej,
vad vi har gjort. Nej, det är ju ingen som vet vad vi har.
Ja, men så länge ryssarna inte kan bevisa att han är död så måste man kunna kräva hans utlämnande, va?
Ja, det kan man ju göra, men det är ju inte någon mening med det då de bara svarar att han är död. Så det har ju ingen effekt alls, utan det vi har gjort nu, det är att vi har begärt utav den nya statsledningen att de ordentligt ska undersöka. Och det har de gjort och gett oss beskedet, det gamla beskedet, att de efter en ny utredning har kommit fram till det. Det är inte säkert att vi nöjer oss med det, men det ska jag inte gå närmare in på. Vi har väldigt nära kontakt med släkten och har ju alls inte gett upp fallet.
Utväxling är det ju inte längre tal om, för vi har väl inga spioner kvar och... Det är inget att skämta om, men...
Nej, det är det verkligen inte. Men...
Får jag fråga dig hastigt här? När du blev utrikesminister, visste du så mycket om världen och länder?
Akta dig nu, du kommer Tärnaby igen.
Nej. Det är ju så här, vi ska bedriva lite pedagogik här. Tänk, Zaire, vad hette det tidigare?
Kongo. Det här är sadism.
Ja. Ja, men det här är ju pedagogik. Många som inte... Etiopien.
Abyssinien.
Ja, se. Ghana.
Ghana, det vet jag faktiskt inte. Ghana, hjälp. Nej.
Det är Guldkusten.
Ja, Guldkusten.
Zimbabwe.
Det heter... Nu är det Rhodesia.
Ja, det stämmer. Ja, men det får väl bli... Det var godkänt. Sånt här då?
Vet du vilket land Santa Lucia är huvudstad? Jag berättade det för dig.
Det vet jag inte, nej.
Inte jag heller.
Nej, vad är det här för flagga då?
Det vet jag inte.
Det vet inte jag heller, men det står på baksidan.
Ja, vad är det då?
Egypten.
Ja, det vet jag naturligtvis. Ja, om du står på baksidan. Kan du inte börja med det där är grejen.
Vad är det här då?
Nej, jag kan det där måste jag klara. Nej.
Det är Jugoslavien.
Ja, jag vet att det är Jugoslavien. Tänk om de ser mig i Grekland.
Ja. I Grekland, det var ju lätt.
Det där vet jag. Det där nästa i Turkiet, det där vet jag faktiskt.
Det vet jag inte. Nej. Jo då, det vet du.
Alltså, det så ska inte se där.
Ja, då,
det måste vara Bertling eller Bertling man heter. Som, ja, det står ju där. Ja. Zeta står det.
Ja, du är ju seglare, vet inte vad det är.
jag har rotbott.
Ja, det här är alltså en signalflagga. Ja, det var grymt.
Ja, det var grymt.
Ja, jag vet inte hur mycket vi hinner här. Vi har haft väldigt mycket. Du är småbarnspappa eller har nyss svaret, håller jag på att säga. Du har ett barn i ganska låg ålder. Du gifte om det ganska sent. Mm. Hur är det? Hur var det? Du var pappaledig och allt möjligt sånt.
Ja, jo det var. Jag har under de senaste 30 åren alltid haft små barn. Så här. Men nu är de yngsta tvillingarna 10 år. Ja. Jo, det är 2 kullar. Min första fru dog 70. Och sen när jag började om på ny kul.
Så... Ja, du har sagt någonstans att man ska visa sin potens på 2 sätt. Antingen åka Vasaloppet eller bli pappa vid hög ålder.
Det var inte jag. Det var inte jag. Det var, vad heter den kamraten i tv naturligtvis.
Har du slutat med
han sa så här, han skrev i Veckorevyn att det enda sättet för en man i 50-årsåldern att visa sin potens det är att åka Vasaloppet. Och då anmälde jag mig till Vasaloppet. Men 2 månader före Vasaloppet fick min fru barn. Men då hade jag redan betalt anmälningsavgiften bara, så jag var tvungen att åka Vasa. Det var inte roligt. Det var ett enda långt lidande. Och då jag kommer fram hade jag inte mycket kvar utav det där. Vad bär det som du lade mig?
Men du kan hjälpa till hemma och sådär. Hushållet.
Ja, och får jag till.
Laga mat. Ja. Vad är en Carl Bildtare?
Vet du inte vad en Kalle Bildtare är? En Kalle Bildtare? Jo, det var så här. Då jag utnämndes till utrikesminister så uttalade Carl Bildt sin stora tillfredsställelse med att... Ja. Och så hade vi ett omfamningsprogram i tv. Och på slutet sa jag, nu måste jag hem för jag ska laga mat till mina barn. Och då frågade de om jag skulle laga. Och jag skulle laga korv stroganoff. Och då sa Kalle Bildt, dricker de champagne till det? Jag sa, mina barn dricker inte champagne till korv stroganoff. Och så en Kalle Bildtare, det är korv stroganoff med champagne.
Du har ju barn som är något handikappade. Mm. Hörselskadade.
En är det. Och de andra är allergiska.
Hade detta någon betydelse när du för din politiska gärning som socialminister?
Ja, det hade det. Dels är jag handikappad. Ja, inte svårt. Jag ska inte gnälla här. Jag blev meniskopererad av en kommunistisk gynekolog.
I höger knä. Ska vi ta det här?
Sen dess sa inte knät.
En kommunistisk gynekolog. Har det någon betydelse?
Ja, för mig.
Jag tycker det allvarligare är att han var gynekolog.
Ja, det kan vara en kombination.
Om det var knät, menar jag.
Jo, det var så. Sen dess har jag knät inte. Ja. Nej, jag säger det därför att rörelseförmåga uppskattar man ju inte riktigt förrän man förlorar den. Va? Operationen blev lite misslyckad. Det var första gången liksom som man opererar knän. Va? Jo, sen är det klart att lever man så nära in på handikapp, även om det är inte svåra handikapp. Flickan är hörselskadad, men hon fick sån där hörapparat redan när hon var 1 månad och har all apparatur innanför någorlunda hyggligt skick. Mm. Men hon har alltså inga hörselgångar och sånt där. Pojkarna som nu 10 och 14 år, de har varit svårt allergiska. Och det var ett äventyr, därför jag hade 2 timmar på mig att komma in till sjukhus. Och jag var ute och lade nät en gång på utsidan av Utö, och han fick ett allergiskt anfall, och då var det bråttom. Mm. Men och, så visst har det haft en betydelse. Jag har ju träffat många handikappade naturligtvis som socialminister också efteråt, och det är många människor som har det svårt, också väldigt många människor som växer som människor genom handikapp. Mm. Ta handikappidrotten till exempel, som nu äntligen börjar bli erkänd. Människor alltså som genom trafikolyckor och annat, kan vara du och jag imorgon, som har fått hela livet spolierat, tycker de. Mm. Och som då ändå tar sig igenom detta med hjälp av andra och växer som människor. Det är, handikapprörelsen har en oerhörd betydelse. Så det vill jag inte gärna överge.
Är du en känslomänniska?
Ja, det är jag nog.
Jag vill spela upp en sekvens här som kanske väcker obehagliga minnen, men jag tycker det säger ganska mycket om dig. Den är lite unik, tycker jag, som vi har på en kommer här i en monitor.
Olof, vi sörjer dig tröstlöst och djupt. Vi känner oss försvagade i denna stund, men också beslutsamma. Vi ska inte svika dig, inte fälla modet, inte ge vika för våldet, inte tappa våra visioner, inte ta ett steg tillbaka. Istället ska vi med sorg i hjärtat och förstämning i vårt sinne samla våra krafter, övervinna vår svaghet och fullfölja arbetet för fred, frihet och rättvisa. Vi tackar dig, Olof. Vi lyser frid över ditt ljusa minne.
Ja, det var en svår stund.
Ja, det var en av de svåraste jag varit med om. Jag använde ändå i slutet ord som jag hade använt flera gånger på möten efter mordet. Och tänkte att jag är så van vid de orden så att de bär nog. Men det gjorde de inte riktigt. Ja. Det var svårt.
Nu har det snart gått 2 år. Mm. Och här sitter vi. Vet ingenting. Vet du någonting som allmänheten inte vet? Har du information som tyder i någon riktning?
Nej, det kan jag inte säga att det gör. Polisen är ju fortfarande förhoppningsfull om att de ska kunna lösa mordgåtan, men mer än så vet jag inte.
Tror du själv på det här, att vi kommer att få veta något mer?
Ja, så länge polisen säger att de har förhoppningar om att det ska gå, så måste jag också tro på att det ska gå. Det vore ju en lycka om det blev en lösning, vi fick reda på vad som hade hänt, därför att så länge vi inte får veta det, så känner, tror jag, väldigt många svenskar en väldig osäkerhet. Mm.
Ja, nu är snart en timme gått. Hur länge ska du sitta kvar nu, förutsatt då att valet går bra? Jag skulle hälsa från dem på oppositionen och säga att jag hoppas det går riktigt dåligt för dig, men det är en annan sak. Hur länge tänker du sitta kvar?
Jag brukar sitta 20 år på de poster jag som jag trivs med. Du vet, det är möjligt att jag har fått ett erbjudande från oppositionen. Ja. Ja, inte på senare tid. Ja. Jag var socialminister, så höll det på att förhandla om barnfamiljerna. Ja. Först hade jag en förhandling inom den socialdemokratiska regeringen. Då var jag arg. Höjde ett belopp från 730 miljoner som jag fick från början av Fält och de andra grabbarna. För att ta av barnfamiljerna och fördela på annat sätt bland barnfamiljerna. Då sa jag, det gör jag inte. Det accepterar jag inte. Så han kom igen med ett nytt förslag på 1,8 miljarder, vill jag minnas. Och jag trodde, nu får jag stryk. Men Fält på den första sa jag att det är bara att ta det här. Och det var en hygglig höjning. Men så sa jag, kan jag inte få förhandla med de andra? Det är meningslöst, sa han. Okej, men det kan ju inte skada heller.
Och så satt jag med i förhandlingar och visste det att alla partier hade en god vilja. Även om man hade olika förslag. Men är det så att man har en god vilja men olika förslag, så leder det alltid till att beloppet ökar. För att man ska få med lite av det egna. Ja, just det. Så jag ringde Fält och sa, nu har jag 4,3 miljarder. Vill du veta vad, du vet ju inte vad Fält sa.
Nej.
Det är jag väldigt glad för. Ja. Så vi gick ner till 3,3. Jaha. Men så sprack det hela då. På slutet. Och då innan Moderaternas representanter, två väldigt duktiga ledamöter, gick, så sa de rätt. Innan vi går så vill vi ändå säga att vår aktning för landets socialminister har stigit avsevärt. Det var väl från en jäkla låg nivå. Väl? Så, nivån vill vi inte gärna diskutera, sa de. Men då fick jag faktiskt ett bud att gå in i en, i vilket fall en samlingsregering, med den enda uppgiften att försöka ena de borgerliga. Men en så svår uppgift har jag inte gärna på. Där går gränsen.
Där går gränsen. I varje fall är du den ideala tv-gästen. För du har ingen, vad jag vet, inget gage och du flyger gratis.
På inget gage? Nej. Det var, jag lurade igen.
Politiker.
Den här Karlsson lurade att köpa med slips för halva priset. Ja. Jag ringde hem och skulle meddela min fru. Det är stolt över en fin affär, sa hon, att jag har aldrig betalt så mycket för en slips. Och nu får jag inget gage.
Och inget gage.
Vill du köpa slipset?
Och gratis åker du på flyg, förstår jag, eftersom du är minister.
Ja, det hoppas jag.
Så det är väl hotellrum vi får betala.
Ja,
du motsvarar det helt Sveriges Radios ekonomi.
Var det du som hade ställt in den där lilla flaskan med champagne?
Nej, det var det.
Där går gränsen.
Ja, det går gränsen. Nu ska du få en tröja.
Tröja?
Ja, alla får en tröja. Som ja, det vet du kanske.
Grön.
Ja, och,
måste man ha den på sig?
Det ser du så här. Och för att imponera nu på de här...
Det är Fidel Castro.
Nej, det är jag.
Det är du! Ja.
Väldigt skillnad. Och för att du ska kunna vara lite imponerad nu på de här diplomatvalparna på UD, så ska du få en tröja.
Det är valpa där också.
Det står von Andersson, du är avsatt. Tack så mycket.